Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Idag, i den här lilla mini-episoden, så sitter jag själv och spelar in den här. Men i nästa avsnitt så kommer Sara vara tillbaka igen. Det blev bara att vi la in den här lilla mini-episoden för att vi hade spelat in ett vanligt avsnitt. Men det försvann i min data. Så det blev lite SOS. Så jag spelade in den här lilla mini-episoden till er så länge. Och hoppas det är okej med er. Vi har ju inte lagt ut någonting på ett bra tag. Och innan dess så la vi ut mest mordfall, om jag inte missminner mig. Så idag så blir det lite... Det är fortfarande mord, men det blir ett mysterium. Och ett ouppklarat fall. Så vi kör igång. Detta är den 22 december 1939 och klockan är runt 3 på natten. Det är mörkt och snöfallet gör att sikten blir ännu sämre. William Joyce är ute och kör på Highway 20 och ut från vägen, bara en bit framför Williams bil, stapplar en man fram. William bromsar men lyckas inte få stopp på bilen i tid och kör på mannen. Mannen slungar cirka 12 meter och får bli liggandes vid vägen. William går ut för att hjälpa mannen, men när han inser att mannen ligger livlös så hoppar William in i sin bil för att köra till närmsta telefon och tillkalla polisen. Polisen kommer ut och man hittar mannen som ligger kvar då vid vägen och man kan se på kroppen att hans skador stämmer överens med den typen av skador som man får när man blir påkörd. Men detta är saker på mannen som är konstiga och inte alls är typiskt vid en bilolycka. Och det är såklart det här som gör att fallet blir mystiskt och mer spännande. Man ser att mannens händer är bakbundna. Han har bara en sko på sig och han har en ögonbindel för ögonen. Och hans mun är igentepad. När tidningen skriver om fallet så skriver man att det är helt vanlig klistertejp. Som man tänker, en vanlig tejp som man tejpar ihop en box med eller liknande. Men i nyare texter så står det att det är 5 cm bred medicinsk tejp. När man tar tejpen från mannens mun så ser man att det är näsduk som är intryckt i mannens mun. Och den här näsduken har läppstiftsfläckar på. Vilket svårt ord att säga. Läppstiftsfläckar. Säg det snabbt 5 gånger. Mannen då identifieras som Steven Samuel Melky. Så lite om Steven. Hans vänner kallar honom för Steve. Så det kommer jag också göra då. För att röra till det här ytterligare med ännu ett namn. Så är Steve född som Istvan Melkvi i Bratislava, Ungern, den 1 augusti 1895. Som ni vet eller har märkt då så är det mycket som har hänt i Europa sedan dess och idag är Bratislava huvudstaden i Slovakien istället. Och det är efter att många olika europeiska imperium har fallit så att Slovakien kunde förklara sig självständiga 1993. Det blev att jag gjorde en liten släktforskning på Steve och han kom till USA den 24 april 1912. Av min lilla forskning så kunde jag se att hans pappa kom till USA före Steve. Och det är en gissning jag har gjort då jag kunde läsa i Steves pappas dödsattest. Han dog 2 år efter Steves olycka. I hans dödsattest så stod det att han har bott i St. Joseph County, Indiana, i 30 år. Så det betyder att han har bott St. Joseph County sedan 1911. Så han har varit i USA från 1911 i alla fall. Jag hittar inga uppgifter om Steves mammas död, så jag antar att hon inte har bott permanent i USA, då hon som sagt inte verkar ha dött där. Hittat passagerarprotokoll från 1921 där hon reser med 2 av sina söner, Andrei 14 och Karel 15. Andrei stannar i USA och blir då Andrew och han dör 1978. Jag vet inte hur intressant det här är för er att veta om Steves liv som egentligen inte har med själva olyckan att göra. Men jag snöade mig in på det och tyckte det var jätteintressant. Så jag hoppas att någon ser något värde i min lilla släktforskning. Men där är inte så jättemycket kvar. Eller jo, det är där. Men tycker ni det är jättetråkigt så sjung en liten sång i ert huvud så slipper ni höra det. 1920 gifte sig Steve med Sophia Geyer som är från Indiana och från 1921 till 1931 så får de 6 barn. De får Robert 1921, Marianne får de 1923, Marianne föds för tidigt och dör efter 10 dagar. 1924 får paret James som också föds för tidigt och han klarar sig inte heller och dör redan dagen efter. Leonard kommer till världen 1925 och Teresa som jag antar har fått sitt namn efter Steves mamma då hon också hette Teresa föds 1929 och även hon klarar inte sig och dör samma dag som hon föds. Jag kunde inte tyda på hennes dödsattest vad hon dog av och sen det inte riktigt har med fallet att göra så gav jag upp den kampen att läsa skrivstilen där som jag inte kunde tyda. Och 1931 får paret Frederick. Och som inte det var nog med död i familjen Melky så går Sofia, alltså frun, bort 1934. Så när Steve då mystiskt vandrar ut i gatan med bakbundna händer i december 1939 så är han 44 år. En hårt arbetande fabriksarbetare, en singelpappa till 3 söner och enkling. Nog med Steves bakgrund och tillbaka till händelsen då. På väg till sjukhuset så dör Steve tyvärr av sina omfattande skador. Så nu måste polisen utreda om detta är en olycka eller något helt annat. Polisen följer Steves spår i snön för att försöka få en bild av vad som har kunnat hänt och hur han kom dit. Man hittar hjulspår 40-50 meter ifrån olycksplatsen och bredvid dessa hjulspåren började Steves fotspår. Så någon har kört dit Steve och släppt av honom där. När han blev avsläppt så var även hans ben bundna vid anklarna. Men han har lyckats få ut sitt högra ben. Och läser man om fallet så står det att han har tappat sin sko någon gång medan han går och antagligen letar efter hjälp. Det här är bara min teori nu. Det här är inte fakta och det är inget jag har läst mig till utan det är bara jag som har räknat ut det här på det jag har kunnat läsa mig till. Så när han hittades så hade han bara en sko på sig. Vad jag tror är, benen har varit bundna så har han gått flyttat benen så mycket han har kunnat så att knuten eller det som har använts för att binda hans ben har lossats upp så att han har kunnat lirka ut sin högra fot, men skon har inte kommit med utan den har glidit av i processen. Och i och med han har sina händer bakbundna så har han inte fått på sig skon igen. Och då har det blivit att han fick gå utan den i snön. Så det är bara mitt antagande. Polisen hittar fotspår bredvid Steves fotspår som då inte tillhör honom utan en annan person. Och sen det här är 1939 så kan man inte vara säker på att de här fotspåren har gjort samtidigt som Steves fotspår. Men man tror att någon har gått bredvid Steve och antingen lett honom mot vägen eller hotat han och tvingat han ut i vägen. Vilket är logiskt då hans ögon var täckta. Så då är det ganska logiskt att någon har lett honom då detta var ett litet skogsparti precis vid vägen. Polisen besöker Steves hus i Mishawaka, Indiana. Jag antar att olyckan har inte hänt jättelångt ifrån hans hem då Highway 20 går igenom Mishawaka. I huset är hans tre söner, Robert 18 år, Leonard 14 och Frederick 8. De säger att deras pappa var hemma när de gick och la sig vid cirka 23-tiden. Och då satt han och pluggade på en kurs som han har tagit i hopp om att få en högre tjänst med ansvar på gummi- och ullfabriken Mishawaka Rubber and Wool Manufacturing Company där han jobbade. Polisen hittar inget som verkar misstänkt i hemmet. Alltså ingen har gjort inbrott eller försökt göra inbrott i huset. Ingenting är i oreda i huset som man tror att det har varit en fight i huset eller något liknande. Så med stor sannolikhet har inget hänt i huset. Man frågar ut människor i Steves närhet som han har varit i kontakt med. Och ett par blir väldigt intressanta för polisen. Det är Bertie DeVoe, en 27-årig tjej som jobbar som servitris på puben The Old Heidenberg som Steve brukar gå till. Det verkar som att Steve var intresserad av Bertie som var då förlovad med Alan Polomski. Alan och Steve har ordat flera gånger och bråkat då Alan inte uppskattade att Steve flörtade med Bertie. Polisen tar in Bertie och Alan och båda säger att de spenderade den kvällen med varandra på en pub. Och Alan släppte av Bertie hemma hos sig runt 3:30 på natten. Så enligt timelinen så hade de kunnat hinna släppa av Steve, se till att han vandrade ut i vägen och hinna hem till 3:30 på natten då polisen var på plats runt samma tid. Man jämför däckmönstret på bådas bilar och ingen av dem matchar däckmönstret i snön som jag antar man har tagit bild på. Och paret klara dessutom lögndetektortestet det får. Där finns inget mer man kan göra för att hålla dem eller testa dem på andra sätt. Så man släpper dem och stryker dem från listan över misstänkta. Man tar också in George Smith. Som är en av Steves kollegor som också har en liten crush på Bertie. Och de två männen, alltså George och Steve, har setts tjafsa flera gånger om detta på puben. Alltså bråkat om Bertie. Men även George klarar lögndetektortestet. Och det står att hans bildäck är väl inte en fulländad match heller. Det står att det är inconclusive, så att det är inte positivt och inte negativt utan de har bara inte kunnat fastställa det. Efter det här så blir fallet kallt och det förblir kallt. Man vet i alla fall att hans två äldsta barn, Robert och Leonard, de gick med i det militära då krigade i andra världskriget. Leonard försvinner den 30 mars 1943 och då till havs. Han anses ha omkommit och blev bara 17 år. Han var med i flygvapnet så antagligen så har hans plan blivit nedskjutet och då försvunnit i havet. Hans namn finns inristat på stort stenblock tillsammans med andra inom den amerikanska militären och flygvapnet som omkom under andra världskriget. Det finns att se i Battery Park i New York City, så om ni har vägarna förbi så titta gärna på den och leta upp hans namn. Lilla Frederick, som bara var 8 år när hans pappa dog, blev satt på fosterhem och blev adopterad 1946. Robert gick bort 2004 och Frederick gick bort 2011. Huset en gång bodde i på 423 Fairmont Avenue står kvar. Bertie verkar inte ha gift sig med Allen efter min sökning, utan hon gifte sig med någon annan 1944 och dog 1986, om det är rätt Bertie jag hittade. Allen åker fast för rån och beväpnat rån som hände runt 42-43 där någonstans. Men sen hittar jag inte något mer om honom. Vad tror jag då hände? Min teori, min känsla av vad som har hänt är att om det var Bertie och Allen som gjorde det här, så tänker jag att detta kan ha hänt. Att Bertie och Allen vill ha lite roligt och skrämma Steve, så att han skulle sluta att flirta med Bertie. Och då tänker jag att det var kanske mest Allen som ville göra det här för att då skrämma Steve. Och Bertie gick med på det för att visa sin lojalitet till Allen. Jag tror i så fall att hon har ringt upp eller gått hem till Steve och besökt honom sent på kvällen. Hon har fått honom med sig hem. Där har hon förfört honom, eller börjat att förföra honom, och teasat honom. Där hon har typ haft han på en stol, bakbundet honom och satt på en ögonbindel över hans ögon. Och stoppat näsduken i hans mun. Han har då trott att de ska ha sex och ha en väldigt trevlig natt. Allen har kommit upp bakifrån och hotat Steve. Antagligen tänker jag, han har tejpat hans mun för att man har ändå kunnat höra honom skrika fast han har näsduk i munnen, eller att han har försökt spotta ut näsduken. Så man har tagit första bästa tejp man har hittat, vilken var den här medicinska tejpen, och tejpat hans mun. Paret har då haft någon annan bil som de har lånat av någon, för de har kanske räknat ut att det är snö, det kommer vara snö ett tag och vi kommer lämna spår efter oss som är lätta att matcha med våra däck. När de har lämnat av Steve så har någon av dem följt med honom för att leda ut han i gatan. Och jag tänker att det är en man som har gjort det, för att jag tror att det hade varit väldigt specifik detalj att ta upp om det var en kvinnas fotspår. Någon av dem har följt med honom för att leda ut han i gatan, eller om det var bara för att skrämma honom. Och jag tänker att det måste vara superjobbigt att ha en ögonbindel för ögonen. Någon kör iväg med dig, släpper av dig. Du vet inte var du är, du vet inte var du ska gå. Jag tänker att det är en väldigt stressfylld situation. Och jag tänker att det kanske är så att om de bara skulle skrämma honom, att han har på något sätt gått för snabbt eller sprungit lite eller vad som helst. Och kanske de inte menade att han skulle bli påkörd eller skadad. Men det har kommit en bil precis då, som William Joyce, istället för att springa ut och leda in Steve i skogen igen, så har de istället backat in i skogen för att inte bli sedda. Steve har fortsatt ut i vägen där han blev påkörd. Jag tänker att det behöver inte vara att målet var att ta död på honom. För att det är en väldigt konstigt sätt att vilja ta död på någon. Det här känns mer som en, att man vill skrämma någon. Känns nästan som en, vet inte vad det heter på svenska, men på engelska så heter det hazing. När någon börjar på universitetet eller liknande så ska de göra sjuka saker för att bli en i gänget. Det känns nästan som en sån grej. Det känns inte som det här var en plan att döda honom. För det hade man kunnat göra snabbare och på ett helt annat sätt. Men som sagt, min teori är bara en känsla och ett antagande. Och det är helt baserat på den lilla informationen som finns att tillgå. Där kanske är någon helt annan förutom de här tre som polisen tog in och frågade ut. Det kanske bara är någon random psycho som gjorde detta. Vem vet? Hur som helst så vet vi att den eller de som låg bakom detta mördade faktiskt inte honom, utan han blev påkörd av William Joyce då. Det var en olyckshändelse. Och det verkar inte som Steve har haft några andra skador än det han fick i kollisionen. Så det var mitt fall. Vad tror ni hände Steve den kvällen? Vem tror ni körde dit honom? Och varför? Har ni andra teorier? I så fall vill jag veta. Jag hoppas att ni tyckte om det här lilla mini-episoden. Kanske inte blir så jättemini. Vi får se sen när jag redigerar det. Men jag hoppas ni tyckte det var intressant i alla fall. Och tills vi hörs igen så vet ni vad ni ska göra. Ni ska ta hand om er själva och varandra. Det behövs idag i världen. Så hörs vi snart igen. Hej då!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.